Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Varsågod.
Ska vi börja?
Ja. Mm.
Välkomna allihopa. Vad är det nu då? Vadå?
Nej, det var så roligt bara. Som en liten paus.
Vilket?
Ja, men hela alltihopa.
Okay.
Välkomna till Skilsmässopodden.
Välkomna allihopa.
Till avsnitt 149.
149, ja. Vad säger?
Ja, jag ska bara säga en sak. Att nu är det 2 miljoner lyssningar vi har haft på Skilsmässopodden.
Precis.
Det är inte dåligt.
Det är en fin siffra.
Jag tycker det är fantastiskt roligt. Jag är så glad för alla som står ut, vill jag på säga. Men som vill lyssna på det här.
Ja, jag är också väldigt glad. Och jag är glad för alla mejl och brev. Och att vi faktiskt kanske ibland tänker en fasiken. Det kanske är någon som vi har hjälpt. Då blir jag ju så otroligt nöjd och glad.
Ja, faktiskt. Ja. Du, vad ska vi prata om idag?
Ja, men idag så är det tydligen så att du har knep för hur man bevarar husfriden. De ska vi få lära oss. Sen har du och jag också en... Vi har ju varit på resa och har en reseberättelse om medkonflikter, kanske. Mm. Sen ska vi prata om vad det är som händer med kvinnor när de får barn. Varför tappar så många bort sig själv? Och det här är lika mycket till papporna, tänker jag. Och sen har vi en lyssnare som äntligen har fått ihop sin bonusfamilj och till sin fasa inser att hon vantrivs. Och en annan lyssnare som vill höra oss resonera om huruvida man kan öppna förhållandet för att man har sex med andra. Sånt ska vi prata om.
Oj, ja.
Jag har jobbat med mig själv.
Okej.
Mm, i smyg.
Jag har sett dig jobba i trädgården. Men,
ja. Jag har jobbat med mig själv.
Ja, säg.
Ja, men nu drar jag ju upp det då. Men nu har det gått lite till. Vi var ju i Italien förra veckan.
Ja.
Då hade vi egentligen, tycker jag, 2 konflikter.
Ja.
En som var lite tyst. Det var då jag jobbade med mig själv.
Okej.
Okay. Det var ju så här. Ja. Jag hade sett för mig att... Det var du och jag och mina 2 söner. Jag hade sett framför mig en jättefin utflykt där jag tänkte, nu hyr jag fasiken en båt med liksom en kapten. Alltså inte en stor båt, men där vi kan ligga och sola, hoppa i land eller liksom hoppa i böljan. Någon har kanske till och med packat ett smörgåspaket åt oss. Alltså lite så halvlyxigt, för jag hade hört bekanta som hade gjort det och det var inte så dyrt.
Mm.
Sen fanns ju inte den där båten. Fast jag höll på att fixa och fixa, till slut så var det ordnat. Sen kom du ner till bryggan och hade pratat med dem i receptionen och sa, jag ska vara den som är kapten, sa du då.
Ja.
Det fanns alltså ingen som skulle styra. Ja, okej. Okay.
Vänta nu.
Ja. Jag menar, det fanns alltså ingen.
Nu är jag intresserad av att höra hur du har jobbat med dig själv faktiskt.
Jag kommer till det. Ja. För att jag hade ju lägga vak när jag liksom, när jag fick veta att det var du som skulle köra båten, så att säga.
Mm.
Jag tog inte in det just då, men på natten vaknade jag och började bli ängslig. För jag kan ju vara ängslig för sånt här. Då blev jag ängslig att det skulle vara för höga vågor. Att liksom det blev lite förändrat. Det var inte så att du också kunde vara slappna av och ett proffs körde. Jag vet att du tycker att du är proffs och sådär. Och det är du. Du är jätteduktig. Mm. Ja. Men det där med smörgås och alltihop. Alltså det här lyxiga försvann lite grann. Sen visade, och då nojade jag kring flytvästen. Alltså att när du skulle gå och hämta båten. Då var det ju att du skulle kolla att det fanns flytvästar.
Ja.
Och sen så när du kommer med båten, vilket ju också varit väldigt konstig scen när vi skulle gå i den, för att, ja, hur som. Men när jag då började rota efter flytvästarna, så, alltså mina söner, båda två väger över 90 kilo och du väger i alla fall inte under 30 typ, som de här flytvästarna då kunde bära. Och en del var så att de fnasade sönder. Mm. Och då blev det ju en konflikt, för då sa du så här, minns du vad du sa?
Nej.
Ja, men det var ju de som du hade frågat efter, men det var ju de här som följde med båten.
Ja.
Ja, och då får jag lite panik, så då fick jag lov att bli den som såg till att vi åkte in till hamnen och bytte de här mot några som var liksom mer, som passade oss helt enkelt. Då var väl jag lite sur. Det var då jag jobbade med mig.
Ja.
Och då ska du göra det här till
icke-frågan. Nej, absolut inte. Jag vill veta hur du jobbade med det.
Ja, att jag inte... Jag jobbade med det för att egentligen så hade jag ju velat skälla på dig och säga varför kunde du inte ha koll... Varför är du så undfallande och inte kollade att det var rätt flytvästar utan bara passivt godtog det var de här som följde med.
Mm.
Det skulle jag vilja vända emot dig. Samtidigt så känner jag att den sidan... Det är det här jag har tänkt. Så jag tror att kanske att den sidan hos dig, att liksom, för det där tyckte jag var lite så här dåligt kravställande av dig.
Uh-huh.
Att de skickar med fyra stycken som inte funkar typ.
Mm.
Du hade ju alltså satt typ som en bikini över del på dig.
Ja.
Det går ju liksom inte. Ja. Men då tänker jag att den sidan kanske också kommer mig till nytta.
Ja.
På något vis. Det är så jag har jobbat med mig själv.
Det tycker jag var väldigt bra jobbat.
Ja, men idag så kom jag på en sak som kanske talar emot det.
Ja.
För jag blir väldigt kär i dig när du är snäll. Mm. När du är jättesnäll. Som jag hade krånglat eller gjort fel med någon grej och sådär och kanske skulle vilja göra om det. Och du säger, ja, men det är inga problem, vi gör om det, säger du då.
Mm.
Liksom aktivt utan att jag ens har försökt att pressa på, utan du säger det.
Mm.
Jag blir väldigt kär i dig då.
Mm.
Men då kommer jag på att det är en skillnad också mellan att vara så här undfallande och aktivt snäll.
Ja, det förstår jag verkligen. Det är väl en himla,
ja, men det är
skillnad.
Lätt att blanda ihop.
Ja.
Det är många som säger, om jag nu glider bort ifrån oss lite grann, det är många som säger... Ja, jag har väl varit för snäll i mina dagar.
Ja.
Då är det inte säkert att de har varit snälla, utan att de bara har varit lite undfallande och inte har vågat ta en konflikt eller vågat säga vad de vill.
Mm.
Snäll tycker jag, det är en sån otroligt fin sak. Det är en människa som har kraft och lust över att göra en aktivt god gärning, fast den inte måste. Det tycker jag är snällt, liksom.
Mm. Nu, jag förstår det också, att det är, eller jag tycker att det är skillnad på att vara undfallande och att göra goda gärningar, det är klart.
Ja.
Sen var det ju liksom lite så med det här i Italien också, att jag hade både frågat och kollat, och de där flytvästarna var inte för 30 kilo, utan de var för allting över 40 kilo. Sen var det några som inte funkade.
Ja,
och det kan jag ta på mig. Men jag hade frågat två gånger, jag hade lyft på det, hade tittat på det. Så att det var inte riktigt överensstämmande med verkligheten. Det var inte så att jag hade bara sagt okej och gått därifrån.
Nej.
Men absolut, jag kan hålla med om att det var slarvigt att jag inte hade... Liksom, för de såg gamla ut, jag skulle ha varit lite mer noga med och kollat att de verkligen funkade.
Ja, och så där kan det ju vara. Så det är så.
Sen kan jag hålla med om att den jag hade, den var nog inte riktigt... Men det var ju min.
Du menar bikiniöverdelen?
Ja.
Men jag är ju rädd om er också, förstår du?
Jo, jag förstår det. Jag förstår det också. Det är ju...
Men jag är ju nojig
med
vissa saker. Tyvärr är jag det.
Ja.
Ja.
Och sen var det också så här att jag tyckte ju att det var helt rätt att vi sen åkte in och kollade det där och bytte det. Det var inte så att jag vet att dina barn sa, vi struntar eller vi ska åka vidare. Liksom. Men
för mig är det som en princip. Man har säkerhetsbälte på typ.
Ja.
Man har flyttfest.
Ja.
Men det var en bra resa i övrigt. Vi hade ett tillbok. Vad var det?
Ja, men det var ju samma natt när du låg och var arg för att jag hade bokat en spelning på en bemärkelsedag. Utan
ja,
att jag egentligen
just
hade
det.
Gjort det.
Men nej, det, just det. Ja. Plötsligt fick jag veta att på en födelsedag så, nej men jag ska ha en spelning. Ja. Ja, då var vi tillbaka i det träsket igen.
Ja, och då hade vi till och med, då grälade vi till och med på frukosten tycker jag. Så att man kände att de där kyparna var tittade lite, de är också italienska.
Jag grät ju vid frukosten. Ja. Jag försökte dölja det.
Ja.
Ah, ja, men nu
jag
är vi hemma
gick bra ändå. Vi kom hela vägen fram och vi hade ett himla trassel på hemvägen. Men vi bråkade inte någonting på flyget.
Nej, det gjorde
för
vi inte.
Vi satt
inte bredvid
varandra. Ja, jag kan ju säga att jag jobbade med mig själv också under den här resan. Jag satt på fingrarna väldigt ofta. Eftersom det dök upp politiska påståenden och debatter.
Ja, just det.
Där jag faktiskt höll mig nästan hela tiden alldeles lugn och bet ihop.
Ja.
Så att jag jobbade också med mig själv. Jag bara hade lagt till rullor.
Det är så när man reser i sällskap som man liksom... det är så. Man stöts och blöts. Och det är också en generationsfråga.
Mm.
De unga vill prata politik.
Ja.
Du och jag har inte samma åsikter. Men vi behöver inte prata politik, vilket
Nej.
Är skönt.
Precis, det gör vi inte. Det är en annan podd.
Det är en annan podd, ja. Du, här kommer det ett lyssnarbrev.
Mm.
Hej, vilken fantastisk podd ni har. Den kvinna som skriver här.
Okay.
Lever ihop med en man som har barn. Jag själv har barn i yngre skolåldern. Vi har nu efter vårdnadstvist och terror från hans ex, även hans barn varannan vecka. Jag stöttade honom i tvisten, fick stå ut med mycket under cirka 2 års tid. Allt från att bli indragen till SOS, polisförhör på grund av att hans ex gjorde en anmälan mot honom, fick stå ut med gräl och tjafs om sex, svartsjuka och mycket annat. Aldrig våld, i alla fall inte fysiskt. Men har dock ofta svårt att koppla av med honom. Är rädd att vi ska hamna i konflikt för det mesta. Jag älskar honom på ett sätt. Vi gillar samma saker, har samma humor. Han är en fantastisk bonuspappa till mina barn. Men det känns som att jag har gått sönder av allt som har varit. Jag vantrivs även när vi är alla tillsammans. Även om jag var med och kämpade för honom gällande hans barn. Jag vill nog flytta. Men då måste jag sälja huset, måste såra mina barn som älskar min sambo. Hur ska jag våga ta steget? Jag kräks nästan av att behöva såra min sambo, mina barn och hans barn. Hoppas ni kan ge mig en knuff åt något håll. Det känns som att jag sitter fast.
Bor de ihop alltså?
Mm.
Alltså, det låter ju liksom på beskrivningen som att hon säger att hon vill flytta och då tycker jag nästan att de borde göra det.
Precis.
Därför att jag kan känna så här, det är ju, ja, man kan ju förstå varför det har blivit som det har blivit också. Om de har gått igenom en jättesvår pers och kanske all fokus har legat på honom och hans problem och allting som är runt omkring. Och
det de blir har liksom haft ingen, en kamp att kämpa liksom, för att han ska få vårdnaden och sånt.
Det blir liksom ingen, det är nog vanligt att man tröttnar på varandra i det där, att man liksom inte riktigt hittar, det blir fel från början. Och oavsett egentligen skälet så känns det ju som att hon faktiskt inte vill vara ihop med honom.
Nej, men jag tycker också att det låter som att om man läser aldrig våld, i alla fall inte fysiskt. Okej, men då är det något annan typ av hot kanske.
Som han har utsatt henne för.
Ja, det står ju så. Oj. Men har också svårt att koppla av med honom. Är rädd att vi ska hamna i konflikt för det mesta. För jag tänker att det som hon har varit med om, att hon har fått stå ut med gräl och tjafs om sex, svartsjuka och mycket annat. Ja, det skulle jag kanske inte tillskriva den här jobbiga processen.
Nej.
Utan det skulle jag tillskriva honom.
Ja.
Så jag förstår att hon inte kan koppla av med honom. Jag tycker inte att hon ska blanda ihop de här två
Nej.
Sakerna. Han är den här han är. Det hon har sett, de sidorna har han i sig. Sen har de fört en kamp där hon har varit schysst och ställt upp på honom. Men jag tycker att hon ska separera och titta på honom. Hur beter han sig? Är det här en person jag trivs med?
Ja.
Det hör inte ihop med, att de, med hur det har varit liksom, med kämpandet
Nej.
För barnen. Det är inte synd om honom i evighet för det. Nu har de liksom... Hon behöver inte ta ansvar för att de har fått kämpa för det, så att
Nej.
Säga.
Nej, nej, nej. Absolut. Jag missuppfattade lite grann. Jag trodde att han... den där hade förekommit i den förra relationen som han hade. Men om det är så, om hon har fått stå ut med liksom gräl och bråk och, alltså, jag tycker det låter inte som ett bra förhållande. Det låter inte som någonting som hon skulle vilja fortsätta med. Och sen att barnen kommer att ta illa vid sig, eller det är klart att de får väl uppleva en andra separation då, men det, de kan ju inte stanna för den sakens skull.
Hon kan nästan inte. Så hennes fråga är, hur ska jag våga ta steget? Hon mår så dåligt att hon ska behöva såra sambon och sina barn och hans barn. Men då tänker jag att det är kanske, ibland är det kanske det också då, som så att säga är ens plikt. Alternativet att stanna kvar, men inte kunna koppla av. Det kommer kanske också att smitta av sig på barn och stämningar, ja, och så vidare. Absolut. Så jag tycker liksom att om hon bedömer att den här relationen inte är riktigt bra. Det kan också vara så här. Det är inte alla som trivs i en bonusfamilj. Det är liksom inte...
Du menar att hon inte trivs i
bonusfamiljen? Nej, hon kanske inte alls. Jag skulle själv inte kunna koppla av på så vis. Jag skulle absolut inte det. Och då passar det kanske henne bäst att inte ha det så. De kanske kan fortsätta vara ihop ändå.
Mm.
Om kärleken finns.
Ja, absolut. Ja, precis. Att de flyttar isär, menar du. Liksom, ja, visst. Det är ju en variant. Det är ju faktiskt en bra variant. Sen kan jag också tycka att det låter ju som en ganska tilltrasslad situation där en tredje part har varit inblandad och det är vårdnadstvister bakåt alltihopa. Så att det vore ju, ett tips vore ju att söka hjälp också. Att hitta familjerådgivning. För att även om de är bonusfamilj så ska de absolut ha liksom familjerådgivning.
Precis.
Oh. För att reda ut, sen behöver inte det landa i att det blir bra igen, men alltså att man åtminstone kan, vad heter det, titta på alla, på det från alla håll.
Och återigen, det här att hon har nu varit stark och hjälpt sambon som har haft det svårt, och nu är hon rädd för att såra honom igen. Men hon kan heller inte såra sig själv så att säga på sikt för att det där ska bli bra, bara för att hon kanske orkar. Som sagt, att orka är liksom inte ett tecken på att man ska.
Nej.
Hon får vara rädd om sig.
Ja.
Och så kan hon se till att göra det här så fint som möjligt istället. De kanske kan fortsätta träffas och umgås.
Precis,
Ja, lycka till.
Ja. Du, nästa vecka kommer din bok ut.
Mm.
Familjesplitter.
Ja, en roman.
Ja, du har också
om sagt, elände.
Oh. Ja, du har sagt till och med att det är en förbannad roman om kärlek. En förbannad roman om kärlek.
Ja,
vad handlar den om?
Ja, men den är ett, man ska säga, så här modernt relationsdrama kan jag tänka mig.
Alltså, jag vet ju ingenting.
Nej, du har inte fått läsa den än.
Eller jag har fått höra små delar, men berätta nu.
Ja, nej, men då, den handlar om Alicia, en kvinna, 45 år, som kommer på sin man med att vara otrogen. Hon ramlar helt enkelt över dem i en situation. Alicia och hennes man har 2 barn. Och sen så tar han då steg som vänder upp och ner på alltihopa. Alicia, hon tappar det lite grann kan man säga. Man blir ju förödmjukad. Hon ska försöka hitta ett nytt liv med sina barn som hon är orolig för. Hon försöker se på älskare. Hon är förbannad på den här exmannen som hon för barnens skull liksom försöker ha god kontakt med då. Men han går ju liksom vidare i sitt liv och ja, det blir så där som det ofta blir, ganska orättvist. Sen blir hon också hon blir också väldigt kär i en förbjuden man kan man säga.
Okay.
Men det är också oklart om hon vill ha en man eller inte. För vad ska man ha en man till kan man också då fråga när man har sina barn.
Ja,
därför är det en förbannad roman om kärlek på något vis.
Ja, vad heter det? Jag måste ställa frågor.
Ja, du får ställa frågor.
Är det liksom så här, är det du själv där? Är det det själv du beskriver eller tittar du på det så här, ja, men så här har kvinnor det i största allmänhet?
Nej, men jag tror att många kvinnor har det så här.
Ja.
Det tror jag. Sen handlar det inte om mig, men jag har också snott miljöer. Jag var ju chef på Nyhetsmorgon förut, och hon jobbar med den typen av tv. Ja. Så att jag har snott miljöer, det var ett råd jag fick av förläggaren.
Men beteendet alltså som hon gör, som hon hanterar den här situationen.
Du menar om jag har haft en massa konstiga...
Nej, men förstå. Alltså, det är
nej,
så
det är
så här,
mera det är känslorna. Alla känslor. För det som jag på något vis hoppas, det är ju dels att folk ska bli underhållna. Men framförallt så vill jag att man ska kunna känna igen sig.
Ja.
Och visa att det är ganska normalt att man tappar fotfästet och känner alla de här skumma känslorna när livet vänds upp och ner.
Ja.
Det blir sig inte likt och man får på något vis söka ja, vem är jag nu då? Eller hur är jag nu då när allt det här händer?
Ja.
Och sen så det här med då Alicias barns pappa, hennes exman, som är en ganska retsam typ.
Ja.
Som anser sig ledig och utan plikter tills hon säger till. Hon har ju fortfarande alla plikter i huvudet. Och när hon då har liksom, ja men, så delegerar hon någon bit till honom då. Hon har alltihopa i huvudet, delegerar en bit till honom. Och då är hon i hans ögon gnatig liksom. Ja. För han är ju ledig tills någon säger till och tycker bara att det är jobbigt. Så där som det är. Så det är klart att det är en förbannad bok om kärlek.
Ja, men om så här då, är det liksom det du har... innehållet i den. Mm. Är det människor som du har träffat? Är det saker som du har upplevt? Eller på riktigt, så här, har du fått inspiration från podden?
Ja, alltså när det gäller hur folk har det så, ja, så ingår ju allting på något vis i allt som kommer till mig, även podden. Men jag, ja, det är också mycket man ser bara omkring sig. Hur är det liksom? Ja. Men hon blir också våldsamt kär. Ja. Så att, och det kan man ju ha varit med om. Ja. Det har ju hänt, ja, att jag har.
Va?
Och sen så finns det mycket, det finns också, hon hämtar kraft i trädgårdslivet.
Ja.
Och där känner jag ju också igen. Men kanske inte att jag hämtar kraft, men ja, det finns en hel del där.
Om du får säga en enda sak, det här är liksom det du skulle önska att du fick förmedla den här, eller som läsaren skulle få till sig. Så det viktigaste delen av det, vad skulle det vara för någonting?
Ja, men kanske lite så här aha-känslor.
Att de känner igen sig?
Ja, eller... är det så här man kan se på det?
Ja.
Och sen så måste de också tycka att det är underhållande att läsa. Det är vad jag önskar.
Men din... Nu, förlåt att jag ställer frågor, men jag tycker det är spännande. Du har ju liksom en sån här... Du är ju lärare i botten och du har väldigt mycket att du vill berätta för folk. Du vill undervisa folk helt enkelt. Är det här någonting där man känner sig... Där du känner så här, nu har jag fått undervisa folk i så här.
Inte undervisa, för det skulle bli en tråkig bok. Ja. Men jag har fått säga saker jag jävlar man vill säga.
Ja, alltså på riktigt. Jag är lite rädd för att läsa den här boken. Men
det finns ett helt kapitel om hur fåniga män är.
Ja, men det gäller ju inte mig, för jag är inte fånig. Jag är en av de ofåniga männen.
Ja. Jag kan säga att på tisdag kommer den ut, den 9:e. Ja. Och då... kan man också, om man inte har varit BookBeat-kund förut, gå in på BookBeat och få läsa gratis en månad med koden Skilsmassopodden. Ja. Men det här lägger jag ut på vår Facebook-sida när det är dags.
Toppen!
Ja.
Du, nu vill jag ta upp ett lyssnarmail.
Mm.
Det är en som skriver till oss så här, enkelt bara. Jag skulle vilja höra era tankar om att öppna upp förhållandet och tillåta sin partner att ligga med andra.
Tillåta sin partner bara? Ja. Inte sig
jo, sig själv också får man anta. Ja. Det framgick inte, men ja, öppna upp och liksom...
Precis, att man bestämmer att...
Ja, det är okej att ligga med andra.
Ja.
Ja. Vad har du
alltså i grunden så skulle jag... Alltså jag har ingenting principiellt emot det. Om båda gillar det, självklart. Sen i grunden så tror jag kanske inte på det. Och om han nu ber oss prata om det här så pratar vi om det då. Ja. Det skulle väl i så fall... Alltså, egentligen så är det helt sunt. Ingen ska ju äga ens kropp. Och om jag vill ligga med någon annan så bör jag ju egentligen få det. Men jag sårar ju dig då. Eftersom vi ofta är funtade som vi är funtade. Nämligen att vi tillskriver det här någonting känslomässigt och unikt.
Ja.
Om det inte vore värre än att jag gick ut och dansade med någon eller tog en öl med någon... Ja, men då skulle man ju kunna göra det. Grejen är väl bara för att de flesta känner någonting jobbigt med det. Liksom. Ja. Man känner kanske ett hot. Man känner sig kanske svartsjuk. Orolig för att det ska bli mer. Men en del är ju liksom klina i skallen där.
Ja.
Vad säger du?
Alltså det är tråkigt att jag säger ju nästan exakt samma sak som du. För jag tycker också, jag har inte heller någonting... principiellt eller religiöst emot det. Jag tycker att det är... Jag har funderat själv så här, jag har sagt det till dig också. Tänk om det var så här att man sa så här, du, jag sticker ut och knullar lite nu. Ska du hänga med?
Mm.
Och så går man
ska
ut.
Ska du hänga med?
Ja, eller så här, vi sticker ut och knullar lite med olika människor.
Ja, med olika människor.
Istället för att spela fotboll och spela squash.
Ja, just det.
Men och tanken är ju så här, ja, varför inte egentligen? Vad är grejen? Varför är det så mycket viktigare än allt annat? Men jag håller med dig också om att vi har ju gjort det till någonting som skiljer ut en parrelation, oavsett om det är män eller kvinnor, med vem eller vad, hur som helst. Liksom så här. En parrelation gör, det unika med det är att på något sätt har lovat varandra att bara ha sex med varandra.
Fast jag köper inte att det är det som är kittet i en parrelation
heller. Nej, det är inte det egentligen, men nej, vi har gjort det till det, men det är på något sätt där vi har hamnat med allting. Det kunde ju lika gärna vara att nej, men vi har samma kläder. Eller vi,
nej, men det är en massa annat också. Vi ja, har barn absolut. Ihop kanske, vi ja, ja, ja. Bor ihop, du har ja, ja. Inte sommarställe med någon annan och tillbringar jo. 24-7 med liksom, nej det har du inte. Och tillbringar liksom all tid med någon annan.
Nej.
Så det är ju det nej, som är grunden.
Vet, men jag vet, men det är ändå så här, jag säger inte att jag tycker att det är så. Det finns en massa andra saker som binder ett förhållande samman. Men det skulle ju kunna vara så. Ja, men jag tillbringar ju mer tid med andra människor än med dig faktiskt. Jag är på jobbet.
Jo, men inte en och samma.
Nej, men det är egentligen inte det som är grejen, utan det här är det som är det, den absolut, det är det som är det största sveket om jag skulle ligga med någon annan. Det skulle bryta liksom vår relation. Och det är så vi har hamnat, det är där vi har hamnat, menar jag. Ja.
Mm. Men ja, jag antar att någon i det här paret som av brevskrivaren eller hans partner och kanske har tankar åt det här hållet. Och om de båda är överens, så fine. Jag hör ibland ändå liksom där folk testar det här och där det inte blir så bra.
Nej, exakt.
För att en har lättare för att gå ut och roas av att ha sex med andra. Den andra har lite svårare. Och nu minns jag när du sa det här på skoj, liksom, tänk om vi skulle gå ut på krogen och ligga med någon. Då fick jag tanken så här. Ja, för dig kanske det skulle vara så att du går ut på krogen och hittar någon att ligga med. För mig skulle det faktiskt inte vara så.
Nej.
Och då börjar jag rota i biologi igen. Men jag vill nog veta, för mig är det liksom inte ett kön jag träffar. För mig är det en person. Och det är liksom viktigt att det där är en person jag tycker om.
Mm.
Och det hinner jag inte snappa på liksom en kvart på krogen.
Nej.
Och nej, det, jag vet. Anledningen till att jag tänker att det kanske är biologiskt, det är att för det gör det liksom rent biologiskt kanske det inte gör så mycket, men jag ska bära ett barn som är någons som kanske då är ett asshole liksom. Mm.
Nej, men jag menar så här, om man nu kommer bort ifrån det att vi faktiskt inte bara ligger med varandra för att fortplanta oss, utan det finns en massa andra, det är njutning alltihopa. Om man då säger att även för dig eller för kvinnor så skulle det kunna vara, om man kom bort ifrån det här sociala grejen, så här, men det är lite härligt, det kan jag väl göra, precis som det är kul att gå ut och ta ett glas vin.
Men jag skulle hellre få massage.
Ja, okej, du sa massage och jag ligger.
Ja.
Nej, jag vet. Nej, men vi kommer aldrig komma till någon slutsats här, för vi vet inte vad som är biologiskt och vad som är socialt betingat.
Mm.
Men jag håller med dig om, för jag vet också par som har... Det kan ju bottna att man är trött på relationen och säger, hörru du, ska vi ta och bryta upp det här? Och så tänker man att då kommer allting bli bra. Men i själva verket så blir det bara mycket värre. För att när man väl påbörjar det här så börjar man bli orolig. Så här, vänta, vad ska den andra göra? Vad ska den andra göra?
Ja.
Och så får man veta att den har legat med någon. Och då blir man plötsligt jävligt svartsjuk och då hamnar allting i bara sammelsor. Alltså det blir fel, för att man är ju överens om att man ska få göra det.
Ja.
Jag tror att man måste vara fruktansvärt säker på sig själv och trygg i sig själv för att kunna klara av en sån här sak. Och det kan också leda till att man inte vill fortsätta den relationen.
Mm.
Kan jag tänka.
Jag skulle ändå vilja säga att om man är sugen på att testa det här,
ja,
ja, men då kanske man ska göra det, och så ska man vara väldigt noga med att bestämma reglerna. Att okej, vi ska inte berätta för varandra,
ja,
till exempel, om vi har varit med någon. Och vi ska kanske ha en testperiod på 4 månader. Sen utvärderar vi. Och kanske att det måste vara så att om en inte vill så kan man inte fortsätta med det här. Liksom.
Precis, det tror jag också. Och sen tror jag också att det, när man gör det, även när man gör testperioden, så ska man vara väldigt, väldigt medveten om att det där kan, även om man tycker så här, det är en testperiod, och sen kan man bli fruktansvärt svartsjuk när de där 4 månaderna är över,
ja,
om man inte vet. Eller,
ja, precis. Det är en del att hantera, men en del människor är skickade så.
Absolut.
Jag kan säga att jag beundrar det, och på sätt och vis kan jag tycka att det är det rätta.
Ja.
Jag är bara inte där än.
Nej, jag håller med. Jag kan också tycka att det vore... Att det är lite märkligt att vi har byggt upp det på det här sättet.
Mm.
Men nu är det så. Jag är så.
Nej, men vi kan inte säga att nu är det så. För det kan ju vi ändra på.
Nej, men jag menar så här, jag är där. Jag skulle ha jättesvårt för att ändra det. Hur mycket jag än skulle vilja, så är det nästan hjärntvätt för att jag skulle klara av det faktiskt.
Mm.
Det sitter väldigt djupt rotat i mig och min själ.
Ja.
Men som sagt, lycka till. Hoppas det funkar.
Ja, berätta gärna. Ja. Berätta gärna om ni testar och hur det gick. Det skulle
vara
intressant att veta.
Om ni bestämmer er för att inte testa och i så fall varför.
Ja,
det vore kul att veta.
Ja.
Mm.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Innan vi fortsätter vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer. Om problem och de lösningar som hjälpte oss under den där ganska jobbiga tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok i bokhandeln och på nätet.
Du, ja. För några poddar sen så hade vi ett brev från en kvinna som var en självständig och stark person, men ja. Som hade problem med att sen när hon blev ihop med dem som hade attraherats av det här så ville de bums ändra på henne.
Ja.
Det här hörde flera av sig till oss om sen. En person som hon skrev och sa att för henne kommer det aldrig att kunna bli en man mer, för de klarar inte av henne. De klarar inte av att hon är självständig och jämlik. Och underförstått så kan man tänka så här att det blir som att mannen liksom känner sig värdelös när han inte kan addera trygghet till en kvinnas liv eller addera någonting viktigt till hennes liv. Mm. Får jag bara fråga, vad känner du för sånt?
För vad? För
att liksom... Ja, men jag antar att jag är ganska självständig och i grunden behöver jag det inte.
Nej,
men, är det ett problem?
Nej, det skulle jag inte kalla det för. Absolut inte. Men jag tycker att det låter lite enkelspårigt att säga så här. Män klarar inte av det. Ja. Många män har nog problem med det för att de ser sig som försörjare. Men ja, men så här, omhändertagande, de vet inte vilken roll de ska ha om de inte får vara
överlägsna.
Ja, det är en slags överlägsenhet att vara familjeförsörjare och ansvariga för liksom en familj. Och att få serva sin kvinna på ett sätt. Det kan jag tänka mig. Däremot så tror jag inte att det är liksom avsaknad av män som absolut inte vill ha det där. Liksom inte vill ha den rollen. Och framförallt säger så här, men det bygger ju inte på att du är självständig utan att vi båda två är självständiga.
Både mannen och kvinnan,
ja, menar absolut. Du? För annars blir det ju konstigt. Ja. Då har man ju bara vänt på det. Liksom. Så att
det var inte det att man skulle vända på det.
Nej.
Men jag kan tänka mig att det finns ett generationsproblem här också.
Det tror jag också,
där den yngre liksom generationen kanske kommer att klara starka kvinnor bättre. Ja. Det finns hur som helst också apropå det här då. Katarina Graffermann, hon är forskare. Hon har gjort en studie som då handlar om jämlikhet. Hur många par som upplever sig jämlika när de får barn.
Mm.
Och det är oftast där det spårar ur, vilket också den här studien bekräftar. Det fanns få undantag där man fortsatte vara jämlik.
Mm.
Och det jobbiga är då att det var i fallen där hon, kvinnan, inte ammade.
Ja.
Av olika skäl.
Ja.
Och då betyder ju det att för att om hon inte ammar så kan han redan från start vara lika delaktig och lika viktig som hon i barnets skötsel. Ja, det här tycker jag är lite, det borde självklart, men också lite deprimerande.
Ja.
För att ojämlikheten... Eller för att vi då ska bli jämlika så måste vi så att säga också lite grann trotsa biologin.
Ja.
Vilket man inte vill som mamma oftast. Man vill amma sitt barn för att det är bäst för barnet kanske. Ja. Man kan också välja något annat naturligtvis. Och det tycker jag, vill man det så är det lika rätt.
Ja.
Men det är ju en jobbig puckel att komma över det här sen.
Ja.
Jag skulle säga att det viktigaste att komma, för att komma över och få tillbaka någon slags jämlikhet, det är att hon lämnar hemmet sen och han är pappaledig ensam.
Ja.
Att han inte är pappaledig när mamman också är där.
Nej, absolut.
Han måste skolas in som ensamt ansvarig eller ensamt kapabel att, att ha hand om barnet.
Absolut.
Förstår du hur jag menar?
Ja, jag förstår hur du menar. Men jag tänker, det är ju en väg så som det ser ut idag. Så tror jag att det, så måste man nog göra. Liksom.
Mm.
Sen tänker jag också så här, är det så att vårt samhälle, det vi lever i nu, är liksom byggt utifrån hur män arbetar och hur män sköter saker och ting. Och när vi ska skapa jämlikhet, då ska vi försöka knuffa in kvinnor i den där mallen, vilket gör att det är skitsvårt. Jag menar så här, att det är skitsvårt att föda barn och ha barn, för det passar inte in i det här heltidslivet, och du ska bara tjäna pengar på det, och du ska liksom, så det här är det vi värderar i samhället, nämligen att du arbetar och deltar i näringslivet liksom.
Mm.
Det är väldigt svårt att liksom vara föda ett barn, amma ett barn, leva med ett barn, uppfostra ett barn, om du samtidigt ska hålla på och liksom heltidsarbeta och
Fast jag tycker ju egentligen att om man nu har sin amningsperiod så länge man kan och vill. Men sen funkar ju det här om man är två som delar på det.
Ja, absolut.
Om man sen är jämlik
så
är det ju inte hon som måste anpassa sig till någonting annat än att liksom än att man delar upp tiden. Så att ofta går det ju bra då. Problemet är ju att han inte tar hälften.
Nej. Men om man bara tänk tanken så här, öppna upp det och tänk så här, okej. Vad är det som är, hur överlever vi? Jo, vi försörjer oss, vi tjänar pengar, vi bidrar till samhällsnyttan. Bara tänk tanken så här, att det är nästan mer betalt att föda barn än att jobba som bankdirektör.
Jag fattar.
Samhället betalar de som föder barn 100 000 i månaden.
Just det. Mm.
Ja, men då har du liksom en annan balans i det här.
Absolut.
Och det är det jag menar med att vårt samhälle är uppbyggt på att barn, det får ni sköta själva. Det genererar inga pengar. Men att vara ute och jobba och köra gräsklippare eller lägga in fiber i husen och vara bankdirektör, där tjänar man pengarna. Mm. Det är där tycker jag man skulle titta på istället.
Ja,
för det är det som är ett stort problem. För annars så måste de som då är föder barn, det kan vi inte komma från att det är kvinnor som borde amma, för det kan inte mannen göra eller skulle vilja amma liksom. Ja, men varför ska de då bli satta på någon slags bidragsslaska
när
man inte
tjänar
tillräckligt mycket pengar?
Nej, helt sant.
Ja, för då får man ju en annan bild av det.
Ja, liksom. Precis. Du, jag skulle också vilja komma till en sak som, vad händer? För att jag upplever att kvinnor, när man får barn så kommer man i ett underläge. Och det här är det många också som hör av sig om. Jag skulle vilja bara sätta fingret på varför kommer man i ett underläge och varför tappar man bort sig själv lite grann.
Mm.
Jag ska försöka vara lite snabb här. en sak som händer när en kvinna har fått barn, och det här tycker jag också är lika mycket till de blivande papporna eller papporna, det är att förut, låt säga att du och jag skulle få barn. Du och jag var innan dess jämbördiga. Om det inte passade mig så skulle jag lämna dig. På samma sätt som du skulle lämna mig om det inte passade dig. Liksom. När jag har fått barnet, då har jag en sak till. Jag har haft barnet i min kropp. Jag är närmare barnet. Allting, hela min biologi talar om att skydda barnet. Det går inte att komma ifrån. Den är starkare än din. Hela min kropp är uppfylld av hormoner och mjölk och så vidare.
Ja.
Jag kommer då att göra andra avvägningar. Jag sätter inte emot lika hårt. Jag är inte bara jag längre. För om jag skulle liksom säga nej, nu drar jag, då skulle jag också beröva barnet en pappa kanske.
Ja.
Redan där händer någonting. Man kan inte bara tänka på sig själv.
Ja.
Rent fysiskt blir det också en annan sak. Om man grälar, skriker eller om det finns hot med i bilden. Förut kunde kvinnan bara dra. Rent fysiskt finns det nu också ett hinder som gör att man är försvagad. Man måste nämligen bylsa med sig ett barn innan man kan snabbt försöka ta sig därifrån. Det gör också att man taggar ner för att inte väcka jobbiga saker, för det blir jobbigt för barnet att vistas i. Kvinnan drar alltså ner sin konfliktbenägenhet, ja, kanske. Hemmalivet, här blir det ju också väldigt många kvinnor som är yrkesmänniskor annars som tappar bort sig. Man vet i förväg när barnet är hungrigt, man vet hela ens dag siktar mot att ungen ska vara trött när det är lägedags. Hela det här systemet kommer in i den. Samtidigt så kan man ju verkligen vantrivas med att gå från yrkeskvinna till att fokusera på välling, mjölk, barnportioner och så vidare. Och det här gör också att man lite grann tappar bort sig själv. Mm. Vem är jag nu, ja, då? Och man är liksom rädd att fastna i det här. Att, ja, vara den här som tänker på dammtussar och gnäller när han kommer hem. Man var en spännande kvinna nyss. Allt det här händer. Det händer väldigt ofta, ja, måste jag säga. Ja. Och det är helt normalt, men det är också en kris. Ja. Verkligen. Och hon har heller ingen som räddar henne om hon är sömnlös 3 nätter. För han ska gå till jobbet. Hon går där hemma kanske, mår jäkligt dåligt, får inte sova, får inte träffa vuxna. En del har en fantastisk lätt sån här period. Men, ja, men många har det lite tufft. Så att det är inte konstigt att man liksom tappar sig själv lite grann och blir uttråkad och försvagad.
Nej.
Medan hans liv är lite mer sig likt.
Ja.
Och han har, absolut, också svårt att förstå det här. För det är svårt att förstå, ja, vad är det som händer, ja, med henne. Ja. Liksom.
Nej, men absolut. Jag håller med dig helt och hållet. Jag kan se det där. Även om jag kanske skulle liksom tolka det lite på ett annat sätt. Jag tror att den viktiga delen är att hur man värderar allt det här du säger. För man kan ju också säga att det finns en... Och vänta innan du... slå något hårt i huvudet,
ja, för
på
det är svart redan när jag går på mig.
Ja, jag förstår. Nej, men det är också så här, det är ju du har ju gett liv åt ett barn, du har fått ett barn, och som vi alltid säger så här, det är ju det som är så här, vår uppgift är att fortplanta oss, och man har gjort det. Du har fått ett barn, du har fått ansvaret för ett barn, det är superviktigt. Men jag tror att problemet är att man värderar inte det. Man ser det som ett besvär och man ser det som ett undantag.
Jo, men vad ska man göra åt det då?
Ja, det är det jag menar, att man kanske skulle värdera det på ett annat sätt.
Vem skulle värdera det?
Både känslomässigt och ekonomiskt framförallt.
Jo, men nu är det ju inte så.
Nej, och då menar jag så här, jag vet inte hur man ska komma åt det mer än att man faktiskt, hela samhället, både män och kvinnor, framförallt män och samhället i sig, måste värdera det här med att föda barn och liksom uppfostra barn på ett helt annat sätt om man ska uppnå någon slags jämlikhet. För det är självklart att man hamnar i ett underläge om man blir satt på undantag, ska ta hand om ett skrikigt barn, har ingen hjälp, har ingen omkring sig. Det är ju självklart.
Ja. Ja, precis. Alltså det är självklart. Men jag tror inte att det liksom är inom horisonten att det blir uppvärderat på det viset. Så det vi, nej, kan hittills göra, det är ju att dels kräva jämlikhet så snart det bara går. Och jämlikheten här mäts i timmar nedlagda på det arbete som ingen av dem vill göra. Mm. Det är vad man får dela upp så att hon får näsan över ytan och kan återhämta sig. Sen är det ju så här att ha fött barn, när man väl har kommit ut det här, eller att ha fått sina barn,
ja,
det är ju det mest fantastiska, och det ångrar man ju inte.
Nej.
Men det betyder inte att det är härligt där och då,
nej,
för det är så jävla tungt arbete.
Jag vet, men återigen, det är ju en fantastisk sak. Oavsett, även om en man... skulle, jag kan också säga så här, när jag fick barn så nog förändrades mitt liv ganska kraftigt.
Absolut.
Från liksom, när det gäller ansvar, oavsett om det var att jag kunde inte amma, men jag kände ett enormt ansvar för att liksom allt annat som skulle skötas runt omkring det här, och att nu är det inte bara jag själv som ska försörjas, utan nu är det ett barn och två barn och liksom alltihopa. Det blir ju en skillnad i livet också, att jag skulle kunna, att barnet skulle försvinna, eller jag skulle inte heller kunna dra hur som helst.
Nej, men en del, det där är olika från individer, men för kvinnor är ju ofta så. Min poäng är liksom att okej, man ska inte känna sig dålig om man undrar varför trivs jag inte nu när jag,
nej,
har fått vara med om det mest,
nej,
fantastiska,
nej,
som alla säger.
Nej, nej, nej.
Vilket egentligen är skitprat. Det är fantastiskt som princip,
ja,
att ha fått bli mamma,
ja,
men i praktiken så räknar man minuter,
ja,
kanske,
ja,
för att det är inte kul.
Nej.
Och det är egentligen det som är min poäng, att liksom en kvinna får sätta sig själv på paus faktiskt,
ja,
ett tag.
Visst.
Och den där pausen, om man inte aktar sig, ja, den kan bli livslång.
Ja.
För att mannen har kanske inte förstått, och man själv har inte förstått heller att man har rätt att ändra det här och så vidare. Så Så om jag ska knyta ihop det här. Ja, gör allt du kan för ditt barn. Men så fort det är lika bra att mannen är där, så se till att han är där.
Ja.
Minst 50%. Ja. Det kommer att gynna hela familjen. För det är på grund av jämlikhet eller brist på jämlikhet som förhållandet sen spricker.
Ja.
Hon vet inte vad hon ska ha honom till.
Mm. Jag håller med. Jag håller med. Jag tycker att du har rätt, och jag tycker att det är kanske den enda lösningen vi kan få till just nu. Men jag tror att det på något sätt blir det som att vi fortfarande låter barnen vara på undan. Så här, det där är en parentes i livet. Oavsett om det är män eller kvinnor som tar hand om barn, så tycker jag det är helt sjukt att det är på det sättet. Ja. Man måste kunna...
Och inför arbetsgivare ska folk helst låtsas som att de inte har barn.
Nej,
de
precis, exakt.
Vid fyra tider och låtsas som att det finns inga liksom, barn. Det är helt sjukt.
Tänk om. Det måste kunna gå och lösa det på något annat sätt. Så att jämlikheten blir ännu bättre, och att både män och kvinnor får det ansvaret att, liksom, att det är uppvärderat helt enkelt.
Yes.
Bra.
Som jag har pratat nu.
Ja.
Nu vill jag att du ger ett råd.
Ja, det ska jag göra. Jag vill bara säga en sak först. Uh-huh. Att jag har ju med ditt godkännande börjat lägga upp filmer där du just har sådana här korttypen av saker som du tycker är viktiga att säga. Och de kan man titta på antingen på vår Facebook-sida eller på Instagram. På vår Instagram som är Skilsmassopodden.
Mm, kan
så
man
det
följa
är bara
oss
att
där,
följa
ja.
Oss där, så kan du få se många fler roliga filmer. Oh, här kommer nu ett råd.
Ja.
Det var någonting du sa bara. Men mitt råd är: stäng toalocket.
Nu då? Vad är det nu då?
Nej, men så här, du sa någonting om så här, kalsonger på golvet. Det finns så många saker som är så där man alltid tar upp. Så här, ja, han stänger aldrig toalocket, eller han slänger sina kalsonger på golvet. Som är på något sätt, ja okej, nu har vi satt män och kvinnor på kartan, och vet vi hur det där är.
Mm-hmm.
Och det är alltid de här sakerna som kommer upp. Och mitt råd är så här då till alla män: stäng toalocket och lägg inte kalsongerna på golvet.
Ja,
och då kan man säga så här, lyssna nu, jag är inte färdig ännu, för det kommer ett dubbelråd nämligen, det kommer ett råd till både män och kvinnor. Så här, att stänga toalocket, det fick jag en förklaring till, så här, det är för att det inte ska bli så mycket bakterier, så låter man det stå öppet så väller det ut bakterier ur det där, så därför ska man stänga toalocket, det finns en logisk
det
förklaring
tror jag
till det.
Så mycket jag vill på, ja.
Ja, ja. Nej, men det
är
finns
det
ett
inte
skäl
för övrigt,
det.
Det är väl toaringen man ska fälla ner?
Ja, det är det. Men, ja, absolut. Ja. Men då menar jag så här, stäng hela toalocket så slipper ni bakterier.
Okay.
Och därför att det är en ganska enkel grej. Det är en oerhört enkel grej för att bevara husfriden. För att, så här, det är väl mycket lättare att stänga toalocket än att låta det vara öppet. Det är ju ingen grej. Liksom.
Nej.
Samma, spola också. Det är bra att göra. Mm. Borsta tänderna. Kalsongerna på golvet. Jag är inte bäst där, men jag har faktiskt börjat bli bättre och bättre på att plocka upp saker och ting från golvet.
Mm. Men får jag?
Ja. Säg, fråga nu så ska jag säga sen.
Och vi ska inte göra tvärtom då?
Jo,
jag kan spara mig fråga.
Jo. Ja. Och då menar jag så här, det kan vara så att, jag vet inte hur jag gör, men jag har aldrig fäller inte upp toalocket överhuvudtaget. Så för mig är inte det ett problem. Men det är en massa vanor man har. Liksom.
Så du här, säger
man,
locket när du menar ringen.
Här,
du måste väl ändå fälla upp toalocket, annars blir det kaos.
Ja. Jo.
Du menar fälla upp toaringen.
Jag fäller aldrig upp toaringen.
Nej, just det.
Nej. Och så här, man har olika vanor, och det är... inte helt lätt att göra om en vana som man gör det 1000 gånger om dagen. Det gör man inte, men kanske 3-4 gånger om dagen. Det där kan ta tid. Men om jag säger till männen så här: fäll ner locket, fäll ner ringen, gör det nu i fortsättningen. Okej, okay. Då vill jag säga till kvinnorna så här: säg det en gång och låt det ta lite tid. Ha lite tålamod med den här vanan, att den måste få tid att förändra sig. För det kan ta tid att förändra den där. Det är inte så enkelt som att bara säga: nu stänger du toalocket och så är det klart sen. Utan man måste ha tålamod med varandra. Det var egentligen kanske det som var själva slutpunkten. Vad ska vi säga nu?
Det är inte slut här, kan jag säga.
Nej,
inte slut.
Nej, nu
för jag har tänkt på den här, men jag känner mig också så jobbig när jag ska hålla på. Men då, nu tog du ändå upp det här. Hur ska jag göra för att, när du har gjort grejer i trädgården, då lägger du redskapen. Ganska dyra redskap. Då får de bli liggande. För någon vecka sedan när du hade satt potatisen, så hade du haft potatisen på en fin bricka. Ganska dyr stor bricka. Då hittar jag den. Redskapen ligger på gräset. När brickan står ute i regnet. Den skulle liksom bli förstörd. Då får jag gå och plocka efter dig. Som om du vore ett barn. Hur ska jag få? För jag har ju sagt det här förut. Och det händer ju liksom inte. Och det kan inte handla om att jag ska ha längre tålamod. För jag tror att du helt glömmer det där. Du tänker ju inte på det. Hur ska man göra?
Man ska tåla emot.
Nej, det har jag ju inte.
Jo.
Det har jag inte, och det skulle aldrig inte hjälpa.
Jo.
Det handlar inte om det.
Du har
glömt bort de där grejerna,
ja,
sekunden du bär bort din, när du är klar. Den här gången så gjorde jag så här, att då tänker jag så här, Marit, var lika snäll som Magnus skulle ha varit, för du är snäll med sånt där. Mm. För du är ju det. Men så då började jag väl undan de här sakerna då och sa ingenting. Men sen blir det ju igen och igen. Ja. Hur ska jag göra?
Men det är också en annan sak, att man kan kosta på sig att plocka undan de där sakerna också.
Ja, och då gjorde jag det. Ja. Men eftersom det händer igen så blir det ju, då måste jag kanske säga till för att du ens ska fatta att det här är en sak.
Ja, men om man, så här, om man
kan du inte bara svara på hur ska jag göra?
Nej, men du behöver inte göra någonting. Du kan säga till igen. Du kan säga så här, vet du vad, du glömde det där. Ja, det kan du säga så här, jag plockade bort det.
Ja, men då får inte du sucka i så fall.
Nej.
Nästa gång som du gör det, är det okej då att jag säger till? Ja. Då vill jag inte att du suckar. Nej.
Säg det på ett snällt sätt då.
Säg hur det ska låta.
Vet du vad? Du glömde
älskling,
den.
Ja, du,
exakt.
Du glömde den där dyra brickan ute i regnet.
Ja.
Raring. Ja. Och då, vad kommer du att säga då?
Jesus, den där gamla brickan. Det visste jag inte att den var så dyr. Nej, då kommer jag säga fan också. Det glömde jag bort när jag höll på med det där.
Mm. Men kan du så här då? Ja. Om du gör det här till din fälla ner ringen grej, kan du inte innan du lämnar en syssla, kan du inte bara titta bakom dig och se hur det ser ut?
Jo.
Det tycker jag vore härligt.
Det har jag som målsättning den här sommaren. Du kommer att se skillnad, du kommer att märka skillnad.
Det är jättebra.
Ja.
Mm, där fick du en tillbaka kaka.
Jag måste bara säga det. De råden jag ger, du bad mig idag, kan du inte ge det råd till dig själv? Ja, du gjorde det.
Ja, det gjorde du faktiskt.
Exakt. Ja. Men nu avslutar vi det här.
Ja, och tack snälla ni för att ni lyssnar.
Ja. En sak bara.
Ja.
När du har ätit frukost, låt inte osten stå fram, utan ställ in den i kylskåpet på en gång. För den står alltid fram och jag får plocka in den.
Ja,
bra.
Mitt enda försvar där, det är att jag tänker att det är bara jag som äter ost. Så att det gör ingenting. Ja, men ändå.
Okej.
Vi hörs om en vecka. Fortsätt och skriv.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123-087-1798. 123-087-1798.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.